Historien om det moderna Sverige är en historia om städer. Stockholm, Göteborg och Lund. Historien om den liberala världen är också det en historia om städer. London, Wien och New York, för att nämna några. Det mesta som hänt och händer har att göra med städer. Så det är roligt att Timrå i år har staden som övergripande tema för vår verksamhet. Och därför är också ämnet för dagens ideologipodd. Som i det senaste avsnittet har jag med mig Katarina Karkiainen och Andreas Johansson. Hej nu! Jag själv heter Benjamin Julin. Katarina, vad har vi på städer?
Vad har vi på städer? Det finns många människor i dem. Många verkar gilla att vara i dem. Det är väl
Och det har varit så historiskt också. Det är inte ett nytt fenomen.
Nej, det verkar verkligen ha gällt över tid. Och många av de liksom, tankar och betraktelser som man kan göra över staden idag verkar också ha gjort för väldigt länge sedan. Vi kanske liksom kommer in på under samtalet.
Mm. Ja, det är ju ofta så. Det har ju tänkts väldigt mycket kloka tankar även förr.
Och ändå sitter vi här.
Just därför sitter vi här.
Ja.
Ni har båda skrivit oerhört fina texter om staden i Smedjan. Katarina om stadens historia och betydelse för liberalt tänkande. Andreas om att den stora staden är pluralistisk och spontan, som du avslutade med ett storslaget citat av Ronald Reagan.
Som jag lite grann krystade in. Jag skulle få med det,
men det var ett litet hopp, men ja, eftersom det var så fint så tyckte jag att det funkade ändå. Det var...
ja, man får läsa hela texten, får man se om det var värt det.
Ja. Ja. Och jag tycker inte att man kan göra dessa texter mer rättvisa än att bara uppmana lyssnaren att också bli en läsare. Så vi kommer att länka till dem i avsnittsbeskrivningen. Och jag vill därför gå bortom, eller göra något annat än era texter. Jag vill prata mer världsligt och vardagligt om staden. Och mer konkret. Så därför vill jag börja, Andreas, med att fråga dig. Vilka är egentligen stadens fiender? Finns det några?
Det finns det. Vi är ju vana att tänka i en motsättning mellan stad och land. Det är ju en sån här klassisk politisk konfliktlinje som är ungefär lika ursprunglig som den mellan arbete och kapital eller mellan kyrka och stat. Stad mot land finns i alla moderna länder. Att det är en intressekonflikt. Den har liksom lett fram till bildandet av partier. Vi har ju i Sverige en historia av ett agrarparti som var landsbygdens parti, Centerpartiet. Det finns motsvarande i många länder. Och vi har haft partier som kanske inte bokstavligen har varit statspartier, men i praktiken har varit statspartier. De har liksom liberala, ibland konservativa, det har sett lite olika ut i olika länder. Partier som har bildats av och för människorna i staden. Och de har liksom stått emot varandra i en syn på hur resurser ska fördelas. Synen på vad det är som är motorn i ekonomin, vad som är hjärtat i nationen och sådär. Så där finns ju en potentiell, såklart, en fiende. Man kan tänka att staden växer på landsbygdens bekostnad i någon slags nollsummespel. Jag tror ju att den där har inte varit så stark i Sverige som i en del andra länder. Man kan gå bara till Norge eller Danmark, så har vi historiskt en starkare sån konflikt än vad vi har i Sverige. Men en underskattad fiende till staden som jag vill slänga in här, det är ju staten. Staten, det vill säga idén om centralisering, va? Att det ska vara samma regler i ett land för alla. Att makten ska flytta till en huvudstad, och de nationella eller ibland de federala institutionerna kan ju faktiskt ofta gå ut över enskilda städers autonomi, enskilda städers möjligheter att växa och utvecklas i olika riktning.
Så tvångsurbaniseringen är inte någonting som är positivt för staden, det här Rhein-Meidner-modellen?
Inte om urbanisering är någonting som bestäms centralt och beordras, vilket det väl finns exempel på, såklart. Och urbanisering tror jag också fungerar bäst som en spontan process där väldigt kraftig urbaniseringstakt kan ju också ha väldigt skadliga effekter, såklart.
Ja, nu ska jag ställa en jobbig fråga, men kan du konkretisera lite? Finns det till exempel miljonprogrammet, är det ett exempel på en sådan politik som skadar staden från statligt håll?
Inte nödvändigtvis i sig. Det här, problemet med miljonprogrammet var väl snarare hur det utformades. Men där var ju idén mer om att helt enkelt lösa bostadsbristen som följde av att många flyttade till städer. Miljonprogrammen dras igång under en tid när vi fortfarande har en tillväxt av befolkningen i städerna. Men strax därefter så vänder ju det. Alltså det här är ju en skapelse av 60-talet i Sverige. Det intressanta om vi tittar på svensk utveckling är ju att storstäderna står ju stilla sen under 70-80-talet. Vi har ingen befolkningstillväxt i Stockholm, Göteborg och Malmö på 20-25 år. Och till och med så minskar befolkningen i städerna. Det har sina orsaker. Men jag tror inte att miljonprogrammet är ett jättebra exempel. Men vad jag tänker på, jag tänker på länder som hade en ganska sen och hastig industrialisering och rationalisering på landsbygden. Då flyttar väldigt många människor på väldigt kort tid in till städerna. Det har skett i olika tidsperioder i olika länder, alltid från England till Östeuropa. Och då har ju städerna haft svårt att hantera när så många människor kommer på så kort tid. Det är ju som en så här, inre migrationsvåg som kan konkurrera med 2000-talets flyktingströmmar i antal och påfrestningar. Det där har många storstäder gått igenom.
Ja, men alldeles övergripande först då så tänker jag också det här att staden kännetecknas eller nästan konstitueras av utveckling. När man tänker på städer så är det liksom hela tiden en pågående process av byggande och utveckling, nya idéer och människor som tillkommer, nya verksamheter som startas. Staden blir liksom aldrig riktigt klar och den kan kanske aldrig heller bli helt perfekt. Så att därför tänker jag att allt för mycket önskan om ordning och reda kan liksom bli en fiende till staden eller står i motsättning till stadens idéer. Så att politiska projekt som kräver för mycket av ordning också olika sorter väldigt långtgående planering eller vilja till storskalighet, och det gäller egentligen både ekonomiska och kulturella aspekter. Alltså allt för mycket av regleringar av ekonomin skulle omöjliggöra den utveckling som städerna är förknippade med, också önskan av kulturell likriktning, eller ja, men Andreas var inne på staten, man kan prata om nationalstaten, är ju någonting som står i kontrast till städerna, både som idé och städerna så som de de facto har utvecklats i världen. Så att, jag tänker att allt för mycket av ordning går liksom emot stadens idé på något vis.
Så staden borde vara liberal helt enkelt. Är slutsatsen?
Ja, åtminstone så i liksom vissa fundamentala aspekter. Sen så behöver ju inte, det finns ju en massa politiska rörelser som har utvecklats i städer, och städer är platser för idéutbyte. Men liksom de här fundamentala idéerna av att tillåta utveckling, de måste nästan vara på plats för att städer ska fungera så som vi föreställer oss att de ska göra. Det finns ett enda etikettsråd som jag är väldigt noga med att följa, och det är att det handlar om när man ska planera bjudningar. Att man kan göra väldigt fint innan gästerna kommer och liksom ställa upp glasen väldigt prydligt och städa väldigt fint och se till att det doftar gott och finns blommor och man kan gå runt och puffa kuddarna och sådär. Men när gästerna väl har kommit så får man inte ställa något till rätta. För att det kommer liksom ta bort viktigare aspekter av den sociala sammankomst som är liksom, ska ske.
Man torkar upp fläckarna dagen efter.
Ja, faktiskt. Och det tänker jag är lite hur städer fungerar också. Så det är väldigt viktigt att vissa grundläggande saker fungerar. Men om man liksom hela tiden vill gå in och korrigera eller bara lägga någonting lite annorlunda, eller här ser det ut som att det här är på väg, så då kan vi bara strukturera det här på det här sättet så att det blir lite bättre. Då tar man liksom bort själva den dynamiken och glädjen som är anledningen till att människor vill vara i staden från första början. Så att förutom de här liksom väldigt storskaliga politiska projekten så kan en rätt normal politisk reaktion av att vilja planera och bara lägga saker lite grann till rätta också liksom gå emot det som är det som vi tycker om med städerna.
Mm. Ja, vilken fantastisk metafor.
Man får försöka.
Vad ser ni som det största hotet mot staden? Om vi inte tänker fiender, utan snarare kanske om det är någon utveckling eller någon inställning som hotar staden.
Ja, man kan väl tänka sig flera stycken. Du var inne på en förut med demografiska förändringar. Ett hot är ju när människor flyttar från städerna.
Mm.
Det var inte så kul i Rom när folk drog någon gång på 300-400-talet och miljonstaden, vad hade de sen? 12 000 invånare och sånt där. Så städer kan ju tömmas, eller Detroit i, mer i närtid och sådär. Städer är ju beroende av att människorna finns kvar, att det kommer fler människor dit. Annars kommer man i en negativ spiral som inte kanske blir på samma sätt på landsbygden. Där kan liksom en statisk nivå i teorin behålla samma identitet och så.
Är det positivt att städer kan tömmas? För jag vet inte om vi i Sverige har upplevt, alltså vi har ju haft mycket på landsbygden som Jan Jörnmark har berättat om, det verkligen har, mycket små städer har övergett. Men jag vet inte om man skulle kunna tala om, har vi något liknande Detroit i Sverige? Vi har ju inte något Rom i alla fall.
Nej, det har vi inte. Men vi har ju, alltså, ta en stad som Karlskrona, som vi faktiskt går ut en bok om här om året, som ju en gång i tiden var en av Sveriges största städer, och som ju har liksom delar av staden är ju dimensionerad utifrån att ha fler invånare än vad den faktiskt har. Det är ganska stora ytor med och torg och sådär. Så där hade det rymts ganska många fler människor, och hade nog varit bättre för Karlskrona om det flyttade dit 50 000 till.
Ja, men fortsätt.
Men vi har inget Detroit-exempel. Men sen tänker jag att du kan få mig ställa, vad är det som får människor att lämna städer då? Mm. Ja, en sak uppenbart är ju brottslighet. Man vill inte bo i otrygga miljöer. Och här har vi ju delar av städer i Sverige som har alldeles för mycket brottslighet. En annan är ju livsmiljön. Det som drev 70-talets gröna våg och flytten till landsbygden var väl delvis såklart att städerna inte hanterade sin miljöförstörelse. Avgaserna var mycket mer påtagliga i luftrummet än vad de är idag. Bilarna hade tagit över och på ett sätt som gick ut direkt över människors livsmiljö. Så det måste ju, städer måste vara trevliga att leva i. Och sen kan såklart städer sönderregleras, och man kan kväva liksom, verksamheter och helt enkelt bli för tråkig.
Det kommunala utjämningssystemet hindrar väl dem på något sätt det här från att riktigt slå igenom, för att kommuner kan göra ganska mycket och komma undan med det. Hur påverkar det svenska städer, Katarina?
Det är verkligen från det ena till det andra här. Man måste alltid vara på beredd.
Ja.
Nej, men det är klart att det, alltså en sån ekonomisk omfördelning till sin natur hejdar liksom spontan ordning och kreativ förstörelse. Och att vi kanske skulle se mer av omflyttning och liksom utveckling av vissa platser på andra platsers bekostnad, om det inte var för det. Och jag tänker att, om jag det är lite diskret rör mig bort från frågan om den kommunala utjämningen till den här större frågan, att det finns som två delar, precis som Andreas är inne på, att det, både städer kan liksom förgås av att man vill lägga dem till rätta i för stor utsträckning. Liksom bestämma att här finns det utrymme för detaljhandel, här för industrin, här för bostadsområdena, i det här området kan kontoren ligga. Det liksom dränerar staden på den här energin som är dess själva idé. Jane Jacobs skriver om det här, och det är citerat i en text av Jan Jörnmark i Smedjan som handlar om stadsplaneringen i USA under andra halvan av 1900-talet. Och jag tyckte att det var, jag läste den texten innan och tyckte att det var ett så beskrivande citat. Hon skriver att jättelika områden ska rivas och alla planer är redan förberedda och klara. Hur kommer då dessa framtidsstäder se ut? De kommer att ha generösa och vidsträckta tomma utrymmen. De kommer vara symmetriskt planerade och fulla av välordnat planterade träd. De kommer att vara välstädade, imponerade och monumentala. De kommer att ha alla de egenskaper som karaktäriserar en mycket vacker och välskött kyrkogård. Mm. Och det är ju, det har funnits exempel på, och jag tror absolut att den impulsen kan liksom göra mycket negativt för städer. Sen ska jag också säga så att för mycket av oordning, som att den grundläggande infrastrukturen inte fungerar, är ju också ett hot mot staden. Och jag tror förvisso att städer är väldigt bra på att anpassa sig till en massa saker. De har ju varit det historiskt, alltså även farsoter och de stora pandemierna, de bidrog ju till att man liksom utvecklade städerna och att man blev bättre på renhållning och stadsplanering och vissa sådana saker. Men som Andreas skriver om i sin text, så liksom storstäderna på 1970-talet som verkligen var smutsiga och förfallna och dessutom farliga, och nedskräpning dominerade gatubilden, och det var liksom rent farligt att röra sig i dem. Det är klart att det är ju också ett hot mot all den liksom spontanitet och utveckling som man vill att städerna ska vara behäftade med. Så jag tänker att stadens relation till liksom staten eller politiken ska vara liksom ett ganska smalt eller tunt samhällskontrakt, där det är mycket som ska lämnas därhän, men vissa saker som verkligen behöver fungera måste skötas.
Får jag flika in, vi skulle inte prata om texten vi har skrivit, men jag får flika in en anekdot eller ett exempel som du tar upp här nu. För det där gäller ju inte alla städer såklart som jag skriver om, men jag tar ju upp New York som ett exempel, för att det är så målande, New York som så här världshuvudstaden och som miljoner människor drömt om i generationer, blev ju under 60- och 70-talet en förfallen stad som rent ekonomiskt gick i konkurs. Om nu en städ skulle... Ja, i princip kan göra det, va? Men man hade slut på pengar, man fick avskeda tiotusentals offentliga anställda inklusive poliser, vilket såklart var goda nyheter för brottslingarna i New York. Det gick så långt att New York-polisen självmant tryckte upp flygblad som man delade ut till folk som landade på flygplatsen med rubriken Welcome to Fear City, som uppmanade människor, kom inte till New York om ni nu måste nödvändigtvis åka till Manhattan. Gå inte ut efter klockan 6. Undvik och lämna aldrig Manhattan. Åk inte tunnelbana. Det var liksom det som man som turist eller affärsresenär möttes av när man kom till New York i mitten på 70-talet. Det låter ju som det påhittat, men liksom, det var på den nivån. Och sen finns det en liten rolig krok här. Och först sa ju Washington och federala regeringen och framförallt presidenten Gerald Ford helt nej. New York får inga mer pengar. Det fanns en berömd tidningsrubrik som var Drop Dead. Fords budskap till New York. Sen förnekas att han skulle ha sagt det, men det var budskapet. Ni får gå. Och sen finns det en anekdot om att det var först när sen Ford träffade den tyske förbundskanslern som då var Helmut Schmidt. Och Helmut Schmidt förklarade för Gerald Ford vad konsekvensen skulle bli för världsekonomin om New York och alla städer gick i konkurs. Så gav Ford med sig och började liksom ge fler federala lån till New York. Och sen, som jag tror Jan Jörmark inne på i någon annan text han har skrivit, så sker ju saker på just fastighetsmarknaden i New York. Och en av de personer som går in här och köper billigt och gör stora pengar är ju Donald Trump. Det kan man läsa mer om på andra håll, va? Men det så illa ute var staden. Och sen så kunde New York vända det där. Och vi har läst, tror jag många som har lyssnat på detta, hört talas om liksom, New York-polisens hårda tag mot brottsligheten och nolltolerans mot småbrott och så vidare. Liksom, det är en del av en större berättelse där man från utgångsläget var riktigt illa.
Vilka erfarenheter har ni själva av städer? Ni har kanske inte bott i 60- och 70-talets New York, men väl andra städer.
Vill du börja och berätta om Aneby?
Jag så har erfarenhet av städer.
Jag tror jag har inte... fråga var du har bott.
Ja, Och så vill jag också leda in på frågan, föredrar ni storstäder över småstäder? Jag vet inte om Aneby, är det en stad?
Nej, det tror jag inte. Nej. Att man skulle räkna det som. Det är ju ett litet samhälle. Och jag har inte bott i så många städer. Jag har bott i Stockholm nu ett antal år. Och innan dess, när jag pluggade, så bodde jag i Uppsala. Och innan dess så bodde jag några år i Linköping. Så att det är min liksom urbana erfarenhet. Ja. Jag skulle säga att jag föredrar storstäder framför småstäder. Jag tycker att småstäder, liksom att man förlorar poängen med staden om staden blir för liten. Att man inte får några av fördelarna som kommer med städer, men däremot behöver bo med en massa andra människor på ändå relativt lite utrymme. Så att ska man inte bo i en riktig stad, så skulle, då föredrar jag nog faktiskt att bo så som jag växte upp, i ett väldigt litet samhälle, liksom på gränsen till skogen och fälten i princip. Då är det liksom hellre helt alena då, skulle jag säga.
Var drar du gränsen?
Det är en bra
Linköping,
fråga.
Linköping, är det en storstad?
Nej, det tycker jag inte. Att det är inte liksom i den aspekten det jag är ute efter med det här resonemanget.
Så vad du egentligen sa var att du föredrar Stockholm framför en småstad som Linköping?
Jag föredrar Stockholm framför Linköping och Aneby framför Linköping. Det är liksom antingen eller.
Ja, ja.
Men jag tycker småstäderna kan ha sin charm, men de är liksom lite
säger
någonting.
Tack och farväl till våra två lyssnare i Linköping.
Nej, men mindre städer hamnar liksom lite mitt emellan de här två logikerna, tycker jag.
De är inte riktigt bra på någonting.
Jag tycker ni är orättvisa. Jag har inte bott i Linköping, men
hade du gjort det, då hade du uppskattat
men jag,
det.
Men jag har bott i Jönköping, som är ungefär samma storlek. Den minsta stad jag bott i är Gränna, som ju tyvärr är en del av Jönköpings kommun. Och det säger jag inte tyvärr för att någon av dem inte passar in där, men jag skulle väl, det är väl ett tecken på att vi i Sverige inte litar till städer. Gränna är ju en stad, vill jag ju hävda. Det är en liten stad, och i Tyskland eller Italien eller Spanien hade ju ingen ifrågasatt att Gränna såklart skulle vara en självstyrande stad i den storleken. Liksom. Med egen historia, museum, massa symboler, va? Det är polkagrisar, Alf Svensson, Andreas luftfärd. Det finns ju massa saker.
Ja, det är sant.
Men i det svenska centraliseringstänkandet så har någon tänkt ut att det där ska ju numera vara en del av en större kommun och sådär, av stordriftsfördelar. Det tycker jag är en del av problemet. Den största stad jag bott i är Paris. Och det är ju orättvist såklart att jämföra, men man ska väl vara det man är. Paris är ju på många sätt mycket av det vi sitter och pratar illa om här. En supercentraliserad, genomplanerad stad som en gång i tiden rev nästan all sin historiska bebyggelse för att börja om på nytt. Och ändå är det ju någonting som är väldigt lätt att tycka om.
Mm.
Särskilt staden. Kanske tar längre tid att gilla invånarna. Men det går ju också om man anstränger sig. Jag tror nog att istället för att ställa det mot varandra så måste man nog tänka att småstaden och storstaden är olika väsen och måste liksom få utvecklas under de förutsättningarna. Nu fick jag en konstig blick.
Nej, men det är klart att det är så med frågan. Vad är föredrar ni småstäder över storstäder? Det är alltid något så invecklat som Norrköping lever upp till sin potential eller inte. Det är väl bara... Ja. Tyckte du bäst om Gränna eller Paris?
Jag gillar Paris mer, men tycker också om Gränna.
Ja, det är bra.
Och vi har ju alla bott också i Stockholm. Holm? Nej. Eller jag vet inte.
Ja, jag har spenderat många nätter.
Ja.
Och dagar framförallt.
Ja. Ja, men då är man ju nyfiken, eftersom i alla fall jag bor här, på vad ni tycker om Stockholm, vad ni tror om Stockholm. Jag hade en medarbetare här som kallade, en anonym medarbetare, han kallade Stockholm för Europas mest sterila och tråkiga plats. Håller ni med om det?
Nej, jag har varit i Kiel. Det är en tråkigare och mer steril plats. Var det du eller jag, Katarina, som sa i tidigare avsnitt att Stockholm inte riktigt
Alltså, frågan var ju vilka städer man föredrar i Sverige då. Ja. Och då sa jag att då föredrar jag ändå Stockholm. Och då sa du att du tycker bättre om Norrköping för att den staden lever upp till sin potential. Och jag står fast vid båda de punkterna. Att jag tycker att det finns mycket som talar för Stockholm. Att det är en trevlig stad på massa sätt. Men det är ju verkligen en stad som inte lever upp till sin potential.
Nej, det kan vi enas, känns det som. Mm. Ja. Det är lite för sterilt.
Mm.
Det händer för lite när man promenerar genom Stockholm. Tycker jag. Till och med Paris som är så sen välplanerat och eranplanerat, så kan du gå från västra till österdelarna. Du möter olika människor, du möter olika alltså, du får en större variation i gatulivet när du har gått ett antal kilometer. Gör du det i London så möter du olika världar på en sån promenad om du går från västra till östra London. Men i Stockholm kan du gå ganska länge i det som räknas som någon slags innerstad och det ser ungefär likadant ut. Det är liksom Östermalm eller minikopior.
Vad är det som gör det?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag vet faktiskt inte varför. Det har väl lite med den historiska utvecklingen. Stockholm kanske har varit mer homogent än de städer jag jämför med nu. Nykomlingar har placerats längre ut. Om man tar det jämför med London så är ju östra London det klassiska, de klassiska invandrarkvarteren dit liksom ständigt nya grupper av människor från Europa, från Asien har flyttat in och ersatt varandra. Och det är inte särskilt, inte så många minuters promenad från centrala London. Medan i Stockholm så har du ingen chans att komma in som nykomling in i innerstan. Utan då måste hamna du långt ut i förorterna och då får det en mycket, mycket distinkt prägel som blir en helt annan värld. Mm. Du måste ta ett antal stopp på tunnelbanan för att komma dit. Du kan inte på en vanlig promenad möta den mångfalden. Det tror jag är en delförklaring.
Vi pratar ju ofta om att hyresregleringen är ett problem för att den skapar bostadsbrist.
Vissa av oss mer än andra.
Men ändå har vi några anställda på den här tankesmedjan som lyfter det perspektivet regelbundet. Men vi pratar ju mer sällan här om till exempel det här känns ju som det du pratar om är en konsekvens av hyresregleringen. Då är det ju inte bara en fråga om kvantitet, det är ju liksom en fråga om mer kvalitativt hur något påverkat stadens utveckling och livet i staden.
Ja.
Nej men verkligen, och det känns ju som att Stockholm liksom skulle vilja växa på ett sätt som inte riktigt tillåts. Och som att ja men också det finns som en kopplat till det en robusthet i liksom hur stadsbilden ser ut och hur stadsdelarna ter sig, att det är ganska sällan som det uppstår någonting nytt, att nu här har liksom nya människor flyttat in och av det har följt de här verksamheterna. Vi satt och pratade innan om vad liksom som finns, för det är mycket lättare att ge historiska exempel på trevliga städer som har varit såna här liksom ekonomiska och kulturella smältdeglar. Det är mycket svårare att se det i sin egen tid, men kanske också för att det inte riktigt finns, åtminstone i vårt närområde i Europa, de tydliga exemplen längre. Men ett sånt som man ofta lyfter är ju liksom Berlin runt millennieskiftet, där efter Tysklands enande så fanns det en massa billiga bostäder som unga kreativa människor kunde flytta in i, och så hände det en massa spännande saker till följd av det. Det är ju en sån liksom tanke som man kan få kopplat till Stockholm. Tänk om det var lättare att faktiskt för unga människor att flytta hit, åtminstone till något område där det fanns lite mer tillgängliga bostäder och faktiskt skapa någonting. Det kanske hade kunnat hända någonting häftigt inom konsten eller kulturen. Just vår chefsekonom Fredrik Kopp, som vi, du och jag, sprang in i morse, Benjamin, och vi stod och tog en kopp kaffe, hade en rapport i handen som sa att ja, men den här säger att hade vi inte haft en hyresreglering hade Stockholm kunnat växa eller hade varit liksom 20% större. Det låter ju väldigt, 20%, det är liksom kliniskt, vad ska jag göra med bara 20% fler människor? Det säger inte så mycket, men om man börjar föreställa sig så här, vilka hade de personerna varit? Vilka verksamheter hade de varit engagerade i? Vad hade de kommit med för idéer? Jag kan inte se några tydliga sådana, så här är en spännande plats där det har hänt en massa saker i Stockholm de senaste liksom decennierna. Och det tror jag absolut att en sån sak som alltså bostadsmarknaden har jättemycket med det att göra.
Det skedde ju en stor förbättring av svenska städer, men framförallt kanske i Stockholm på 1990-talet. Och som ju hade att göra med, inte avreglering av hyresmarknaden, men avreglering av andra saker, med till exempel tillstånd för uteserveringar, öppettider på krogen och så. Stockholm fick ju ett helt annat gatuliv några år in på 90-talet mot hur det hade varit under flera decennier tidigare. Vilket ju även drog med sig så småningom andra de här mellanstora städerna. Jönköping blev en roligare stad lite senare, men jämfört med det som jag växte upp i. Och det kanske du inte fick uppleva samma i Linköping, men jag tror att det rörde på sig lite där också. Så att jo, vi har ju haft lite av ett sånt nöjeskliv i svenska städer, men sen har du stannat av efter det. För bara ta upp ett exempel till på det vi pratade om nyss, för att som kan vara som ett fånigt tankeexempel, men jag tycker ändå att det är illustrerande. Om ni kommer ihåg valrörelsen förra året, så gick det Magdalena Andersson ut och sa att vi ska inte ha några Somali towns i Sverige. Och det är en diskussion som associeras såklart till förorten och särrättigheter och så. Men själva begreppet blir som någon slags lek med Chinatowns. Som är någonting som man stöter på i ett antal storstäder. Och föreställningen ska finnas ett Chinatown i Stockholm är ju lite science fiction. Och det, visst, vi har inte haft den liksom, storleken av asiatisk invandring, men att det skulle ha accepterats av myndigheter att i en central del av staden ha kvarter som är så etniskt homogena och med liksom, en helt annan. Det går inte att föreställa sig i den svenska stadsplaneringen. Och det liksom illustrerar hur långt vi ändå har kvar. Det som ändå har varit självklarhet under mycket lång tid i många andra storstäder.
Och de är väl välfungerande Chinatowns i andra delar av världen. Det är väl inget exempel på misslyckanden?
Nej, absolut inte. Nej.
Om vi ändå säger att Stockholm, vi har pratat om bostadsmarknaden. Vad annat kan förbättras i Stockholm? Är det bara samma åtgärder som på 90-talet då, med mer liberal alkoholreglering? Eller finns det något direkt annat?
Man kan säkert göra mer där, men det stora klivet är ju tagit. Alltså, det kan komma ännu fler uteserveringar och det kan bli ännu enklare. Men liksom, det stora klivet tror jag är taget där, att det ändå finns ganska mycket att välja på.
Vad ska man göra istället då? Om man först bara, men vi börjar med hyresregleringen och den är borta. Vad är nästa steg då efter det?
Ja, men då handlar det ju om en kombination av, nu sitter jag här och improviserar men väntar på att jag ska få hjälp av mina medpanelister. En kombination av, å ena sidan, nu blir det väldigt så här timroformalistiskt, men det är klart att det behövs mer kommers. Det behöver vara fler som tävlar om att få starta företag, butiker, kommersiella verksamheter som drar med sig också en hel del annat icke-kommersiell verksamhet som lockar till sig en kulturell verksamhet och liknande. Och för det krävs det generellt med skattesänkningar. Jag tror att man behöver, du frågade om kommunala utjämningssystemet förut. Det hänger i en kombination av hur mycket får kommuner avvika i Sverige från nationell norm? Väldigt lite. Och därför har vi ett utjämningssystem som också ska möjliggöra att alla, oavsett hur dåliga de är på sina skatteintäkter, har råd med all den här servicen. Jag skulle vilja röra mig i riktning mot att vi får mycket, tillåter mycket större variationer för städer att se olika ut, fungera på olika sätt. Vi har inte längre kommunalpolis. Varför inte det? Varför inte vissa kommuner få testa någonting liknande? Jag har försökt ibland påminna om den här 10-15 år gamla idén om ekonomiska frizoner som ett sätt att komma åt segregationen. Det diskuterades ganska seriöst för ett antal år sedan. Jag har inte hört någon prata om det på länge. Det är svårt att utforma, men det är ändå så pass allvarligt läge i vissa delar av Sverige att man måste testa allting. Så helt enkelt under en tidsperiod säga att investering här, att anställa här i sin princip skattefritt eller så, och se vad som händer. Den typen av reformer i kombination skulle jag säga då, med att få rätt människor att flytta in till städer. Det här som Richard Florida slog igenom med för 30 år sedan med den kreativa klassen och hur man lockar liksom rätt motorer till staden.
Ja, men det tyckte jag var jättebra konkreta åtgärder. Och så kan man ju tillägga, om jag får också träda in som panelist, mycket av det vi föreslår i andra saker är också gynnsamt för staden. Till exempel marginalskatter. Det påverkar ju stadsbon väldigt mycket. Ja. Så att det är ju också någonting man kan nämna.
Nej, men precis. Och det alltså, kanske finns mindre av liksom stadsspecifika åtgärder och faktiskt handla mer om de här stora bitarna. Så absolut, hyresregleringen, också arbetsmarknaden, möjligheten för företag i de här storstadsregionerna att växa. Sen vill jag också säga att det, jo, man har gjort stora saker vad gäller liksom stadslivet och utelivet, restaurangerna, men det är ju en stor, alltså även när uteserveringarna byggs ut här på sommaren sen så småningom, så är det ju en rätt stor skillnad jämfört med andra europeiska städer. Det känns ju ganska sterilt och tråkigt. Jag tror att det hade kunnat göra, man hade kunnat göra rätt mycket för att bara få till en lite roligare känsla om man hade varit lite mer tillåtande vad gäller regler för liksom uteservering, ja, och servering och så.
Det håller jag med om, och då kommer man in på sånt här som att tvånget att servera mat parallellt med alkohol ställer ändå krav på att du måste ha en viss storskalighet i din verksamhet, så vi kan inte ha de här jättesmå barerna som också kan vara huvudsakligen utomhus och så. Så det finns en, det är allt, det håller jag med om.
Vad tycker ni är det bästa med Stockholm, om vi ska växla lite? Säga några fina ord om vår vackra huvudstad.
Ja, nej men den är ju väldigt vacker. Alltså jag tycker att Stockholm har väldigt vackra historiska miljöer. Det är kanske lite mycket av naturområden på vissa ställen, men jag tycker ändå att det är en fördel liksom med att bo här, att man har tillgång till sånt också. Och sen så ska man inte, alltså Stockholm har ju ett relativt andra städer och länder gott näringslivsklimat, och det ses ju som liksom en attraktiv stad och plats på väldigt många sätt. Man skulle bara vilja att den kunde växa ännu mer, men jag tycker att det finns mycket som talar för Stockholm.
Och ser man till kulturlivet i stort, museer, teatrar och så är det liksom hög nivå och sticker ut i Sverige och inte så långt efter ännu större städer i andra länder.
Nu tycker jag ni har varit så, gjort ett så bra jobb med de lite svårare frågorna, så jag slänger in en mer lättsam. Att jobba i en stad, det är ju att glömma bort matlåda och tänka jag går ut och köper något på lunchen. Och därför vill jag fråga er, vilken är den bästa jobbmaten? Är det sushi? Är det poke bowl? Är det kanske thai-mat? Ja, en gång i somras så åt jag och mina kollegor på kommunikationsavdelningen, gick vi ner och köpte pizzor och tog upp till kontoret. Det var faktiskt ganska gott, men jag vet inte om jag skulle liksom göra det igen. Nej. Pizza är ju underbart. Men
jag blir avundsjuk på dig som får jobba på med dina kollegor på kommunikationsavdelningen. Vi har pizza för sällan på förlagsavdelningen. Eftersom jag inte bor här så har jag ju aldrig någonsin matlåda.
Nej.
Den skulle inte må så väl av transportsträckan. Alltså jag gillar ju att äta mig mätt. Så att, är jag själv så gillar jag att gå till så här pong och thai-buffé och ta några tallrikar. Jobbar man bättre sen. Men
ja, jag tror inte jag skulle jobba så mycket efter en sån flera tallrikar på en buffé.
Hur är dygnsrytmen, ser det ut? Äter pizza och thai-buffé vid lunch. Jag tror inte jag skulle kunna jobba på eftermiddagen.
Nej.
Om jag gjorde det.
Vad tycker du är den bästa jobbmaten, Katrina?
Det här är starkt content. Jag är ju supermycket av ett vanedjur, så att jag har inte så stora krav på att det ska vara liksom kul eller ens gott nödvändigtvis. Men däremot så, jag har heller aldrig matlåda med mig, för att jag behöver liksom komma ut mitt på dagen och få lite solljus och en promenad här genom Stockholm. Det tycker jag gör jättemycket. Men jag går alltid bara till en buffé som finns på ett så här Hemköp här borta och typ tar liksom vad som finns, lite grönsaker och lite, ja, någonting.
Buffé på Hemköp?
Ja, men de har en sån här matbuffé som man kan ta olika. Det finns varm mat, men jag äter mest sallad för att inte få den här effekten som ni får efter er pizzafest.
Jag tycker vi har en fin kulinarisk mångfald i podden.
Ja, verkligen, verkligen. Och nu vill jag ta ett steg ut från Sverige, eftersom vi har pratat om det ett långt tag. Och det är ju med frågan, vilka är världens bästa städer?
Ja, men det blir ju, vem ska börja?
Jag började.
Det finns ju, jag har ju väldigt lätt att tycka om städer jag reser till. Och såklart, skulle man bo där länge kanske man skulle uppleva baksidorna. Men Då är det ju lite klyschigt. Jag tycker jättemycket om Paris. Jag tycker New York är fantastiskt. Och man för jag har inte varit där så pass många gånger att man ens hunnit skrapa på ytan av allt som finns. Jag tycker ju jättemycket om så här europeiska städer med där historien är så närvarande som första gången man kommer till, ja, i mitt fall enda gången, men första och enda hittills i Florens är svårt att komma ifrån liksom, den upplevelsen. Och sen, ja, det var tre exempel.
Ja, jag tycker också, alltså jag tycker om nästan alla europeiska städer. Men jag tycker jättemycket om Paris. Jag tycker om Berlin också. Jag tycker alltid att det finns någonting liksom nytt att se där. Jag tycker väldigt mycket om Köpenhamn. Tycker att det är en väldigt trevlig stad. Jag gillar också New York. Men jag måste säga att jag tycker att Manhattan präglas lite för mycket av biltrafiken. Det är liksom svårt att hitta de här, och det är ju liksom en helt annan typ av storstad naturligtvis, med de här kvarteren som är byggda runt liksom affärsverksamheterna. Men det man tycker om med de europeiska städerna är ju att det är så liksom dynamiskt. Man kan liksom vika av från en gata och helt plötsligt så är man vid ett litet torg där det blandas historiska och nya byggnader och det är lite uteserveringar, och det där kommer man ju inte riktigt åt i Manhattan. Det är liksom, så det tycker jag stör lite. Sen är det lite bättre om man kommer ut liksom till andra delar av New York. Men ja, det är ju ändå en superhäftig storstad.
Men om vi talade förut om den fulla utnyttjade potentialen i en stad, då känns det ju som att New York då överträffar sin potential sett till att biltrafiken är så dominerande. Det är ju ändå en fantastisk stad. Medan då Stockholm, det känns som, här har vi ju inte överdrivet mycket biltrafik. Man skulle ju kunna, det finns ju de som menar det, men det känns ju överlag ganska tomt. Att vi utifrån det skulle kunna ha mycket mer liv än vi har.
Alltså, det är ju lätt att gå i Stockholm, men det är inte många minuter som försvinner bara att stå och vänta på att bilar ska köra förbi. Så det är hyfsat lätt att vara.
Mm. Ja, precis. Sen undrar jag däremot om de här amerikanska storstäderna kommer att utvecklas i takt med det som man snarare kanske ska jämföra dem med, det vill säga de här enorma städerna som har växt fram i Asien de senaste liksom, 10, 15, 20 åren. Om de kommer kunna liksom utvecklas på samma sätt och också få intressanta liksom områden, storstadsområden runt omkring. Så det är väl där som är liksom nästa, om man ska tänka att New York ska leva upp till sin potential, så är väl frågan om det kan liksom växa även utöver det som det finns idag, utan att det bara blir såna här tråkiga liksom villaförorter.
Mm. Vad är de här städerna har? Finns det något gemensamt drag i dem? Det är kanske en svår fråga, Köpenhamn, New York, men... Men Paris?
Självförtroende.
Ja.
Vilket säkert har sina baksidor. Men det är ju liksom inte städer som behöver sitta och anlita överbetalda konsulter för att komma på en slogan varför man ska komma dit. Utan det ger sig av sig självt. Det är liksom stolthet över sin historia och sitt arv och sånt där. Som kan vara påfrestande när man hör personer prata på det sättet om man ska vara stolt över sitt land och sådär. Men städer får inte samma negativa klang, tycker jag. Städer kan få vara lite självgoda och självtillräckliga. Där kan man väl känna att nu raljerar jag, men det ligger väl lite i det. Ganska många svenska städer tycks ha kommunpolitiker som undrar vem fan ska vilja komma hit och hur ska vi lura, vad ska vi ha för något, hur ska vi lura skattebetalarna på pengar till ett projekt som vi sen kan lura turister att komma hit, ska det vara ett äventyrsbad eller någon medeltidspark eller bara en dum slogan på ett vykort.
Ett exempel på en mer självsäker stadskommunikation tycker jag är när man landar på Arlanda. Jag vet inte vem det är, men som sätter det, så är det en massa bilder på stockholmare och så står det här är min stad, olika kända stockholmare.
Ja, men sånt gillar jag.
Ja, det tycker jag är väldigt fint gjort.
Men alla de här städerna åker man ju till och så kommer man liksom dit. Man känner verkligen att nu är jag i Paris. När man kliver av på liksom tågcentralen på Manhattan så ser man omedelbart att man är i den här staden och vad den är för någonting. Och det finns dessutom en massa olika i alla de här städerna. Liksom små centrum där det händer saker och man liksom känner att man får se någonting av staden. I Stockholm tycker jag, om jag skulle komma hit som turist, skulle jag nog ha svårt att veta var staden liksom egentligen finns. När har jag sett Stockholm? För att de små centrum som finns är liksom inte tillräckligt mycket centrum. Det är inte tillräckligt mycket folk för att de ska just leva upp till sin potential.
Det är en jättebra spaning. Det är nog inte så himla kul att kliva av Arlanda Express och komma ut på Vasagatan.
Nej, det tror jag inte.
Man behöver...
Nej, men att även gå till liksom Östermalmstorg eller Stureplan eller någonstans på Södermalm, så tror jag att man skulle känna att liksom, ja, det finns saker här och det är fint och det finns trevliga restauranger att besöka, men den här liksom stadskänslan och pulsen, nej, pulsen infinner sig ju aldrig riktigt. Men det tror jag att den skulle kunna göra. Mm. Alltså det är inte så långt bort. Det är inte... Mm.
Vad är det som saknas då? Alltså... Något konkret att peka på.
Men det är de här 20% som skulle komma om vi avreglerade hyresmarknaden.
Jag tycker du säger det väldigt bra med puls. Alltså, om man kommer fram till en stad sent en blåsig måndagkväll. Om man kommer fram till, alltså, kommer man fram till en småstad förväntar man sig ju att det är dött. Om man kanske inte kommer fram så sent, för det är inget tåg som stannar så sent. Men kommer du fram till... Om du landar sent i London och ditt plan är försenat och du tar vad det kan vara, buss eller tåg in till någon av tågstationerna, så möts du av ett folkliv i stort sett när som helst. Och det är mångfald av öppna barer och restauranger och så. Kommer du, jag vet inte, vad är öppet om du kommer en måndag kväll till Stockholm klockan 12? Pressbyrån till och med stängt. Och sånt där, va? Mm. Det är inte storstadsviben som man riktigt vill ha den. Något jag tyckte var, som slog mig, jag minns första gången jag var i USA, var ju att även annat än livsmedelsbutiker är öppet jättesent. Du kan gå in i en bokhandel klockan 11 på kvällen.
Mm.
Och nu retar man väl upp om vi eventuellt har någon fackförening utan knuten lyssnare som tycker att det är förfärligt att man kan jobba kvällstid och natttid i sådana branscher. Men det skapar ju en annan levande stad.
Verkligen.
Människor är inne och köper böcker 11:30 på kvällen.
Mm.
Kommer det komma en motreaktion mot staden eller mot Stockholm på grund av det här? Alltså, bostadsförmedlingskön är ju såklart jättefull och lär väl inte tömmas i närtid. Men kommer det här få folk att börja tvivla på Stockholm och på staden?
Jag tycker redan att det finns sådana tendenser. Både finns det väl en viss... Alltså, innerstan växer ju inte längre i antal människor. Om jag inte är felunderrättad. Och som vi börjar prata med de här konflikterna, fienderna. Det finns en politisk debatt nu som lösningen på samhällsproblem hela tiden för statligande, nationaliserande. Man ska flytta upp beslutsmakten till den liksom nationella nivån. Jag tycker städerna är underskattade, och att om det är en motreaktion eller något mer permanent, det vet jag inte. Men jag tycker nog att det finns sådana tendenser redan.
Katarina, du har inte sett något. Det här tycker man ibland ser på Instagram, ett väldigt romantiserande av folk som flyttar ut till landsbygden och renoverar något torp och sånt. Men jag vet inte om det finns någon statistisk grund för det eller om det är bara en lös observation.
Men jag förstod inte riktigt frågan om liksom, det att Stockholm inte utvecklas kommer leda till en motreaktion.
Nej, men det här att Stockholm är lite tråkigt, om det kommer att få folk att
just det.
Tappa tron också.
Jo, men så är det ju om man tänker på liksom internationell inflyttning, att man snarare rör sig till andra städer. Alltså, Stockholm vill vara Nordens huvudstad, men jag tror att det ligger mycket närmare till hands för många att flytta till Köpenhamn.
Mm.
I Sverige så finns väl fördelen att ingen av de andra städerna är så mycket roligare. Så att det är liksom, men absolut, det kan ju göra att Stockholm utövar mindre av en dragningskraft visar vi att vara kvar i sina universitetsstäder eller någonting annat. och liksom leder det till att fler stannar kvar där, att de städerna utvecklas, är bra. Men sen tror jag att det är ju liksom trycket att komma in i Stockholm är ju det är ju ingen som tackar nej till en lägenhet om man liksom har stått i den där långa kön, så att det kommer nog fortsätta. Frågan är väl bara om det kommer också bli möjligt för fler personer att komma in, så att det händer lite mer och faktiskt utvecklas.
Det får vi se. Jag har en sista fråga som återigen är ganska lättsam. Vilken tycker ni är den bästa stadsaktiviteten? Bästa saken att göra i staden? Ta en öl, äta middag, gå på bio, äta pokeball.
Bästa stadsaktiviteten.
När jag besöker en ny stad så tycker jag väldigt mycket om att bara promenera. Det gör jag inte så ofta i Stockholm.
Nej.
Det här är ju för att arbeta och det är ju tråkigare. så för att jag kanske inte ser ut som en man som går mycket, men jag gillar i teorin att promenera i städer.
Ja, jag håller verkligen med. Det gör jag också helst när jag kommer till en ny stad. Sen stannar jag gärna på någon utservering och tar en öl också.
Ja, med det så avslutar vi dagens avsnitt av Ideologipodden. Tack för att ni har varit med, Andreas och Katarina, och tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för och musiken är gjord av Anders Meissner.